som är här ikväll. I Jesu namn. Amen. Amen. Hörrni, var så goda och sitta. Det här är en så fantastisk ljuvlig atmosfär. Så här vill vi dröja kvar. Men vi ska ta ett Guds ord med oss också ikväll. Vi tror att det är väldigt viktigt både att vi tillber och lovsjunger. Men också att vi får höra Herren tala genom sitt ord. Och ikväll så har vi som rubrik: bli en del av Guds dröm. Det är både en inbjudan och en utmaning i den här rubriken. Jag tror att det den här kvällen till oss som sitter i Sion, så går det ut från Guds hjärta en inbjudan men också en utmaning. Att vara en del, bli en del av Guds dröm. Har Gud drömmar, kanske du tänker? Eller är det bara vi människor som har drömmar? Har Gud drömmar, och hurdana drömmar i så fall? Finns det drömmar i hans hjärta för vår värld? Har han drömmar för sin församling? Har Gud drömmar för dig? Absolut har Gud drömmar. Drömmar så går igenom hela Bibeln, från första Moseboken till Uppenbarelseboken. Så läser vi om Guds visioner, Guds drömmar som går i fullbordan. Och vi läser också om människor som bär syner och drömmar och visioner i sina hjärtan som går i fullbordan. Mose till exempel, han började drömma en större dröm än att leva sitt liv i lyx i faraos palats i Egypten. En dröm om frihet för sitt eget folk. Och den här drömmen så ger honom motivation och kraft att utmana 400 år av slaveri i Egypten. Och ger honom mod att ställa sig som ledare för att befria sitt folk. Nehemja kommer till Jerusalem och han går omkring bland ruinerna där och han betraktar de här minnena av fornstora där. Hans fysiska ögon så ser murar som är nerrivna, portar som har blivit nerbrända, tomma gator. Men hans inre syn så ser ett nytt Jerusalem. Ser gator som är fulla av liv. Barn, pojkar och flickor som springer omkring på de där gatorna. Han ser en upprättad stad. Och han ser ett upprättat folk. 28 augusti 1963. Washington. Martin Luther King. Håller sitt berömda tal. Till kamp för medborgerliga rättigheter. Det var faktiskt intressant, för att jag hade förberett den här predikan och tänkt att jag lyfter fram Martin Luther King för att det är så känt exempel. Och precis igår kväll så satte jag mig ner och tittade på TV. Och precis när jag satte på och liksom det började snurra, just den kanal och exakt det ögonblick som TV:n slår igång. Så vem står och håller ett brinnande passionerat tal om inte just Martin Luther King? Det är precis den filmsekvensen som sveper förbi. Och då tänker jag att det här är någonting. Jag fick som en bekräftelse. Det här är någonting som Gud vill utmana oss med ikväll. Han blev mannen som berörde miljoner människor med sin dröm. Han både levde och dog för drömmen. När han passionerat stod där och han utropade: jag har en dröm. Vad var hans dröm? Det var att hans fyra barn skulle kunna leka tillsammans med andra barn utan att de skulle fundera på vilken hudfärg de hade. Och han gav sitt liv för den drömmen. Drömmar är så viktiga. Det finns ingenting stort som inte har fötts med en dröm. Och går vi tillbaka i historien så ser vi en mängd sån här stordåd som börjar med en dröm i någon eller några människors hjärtan. Och om jag tänker så här, att om människors drömmar förändrar världen, skulle då inte Guds drömmar förändra? Ja, men varifrån kommer den här passionen, den här längtan som finns i våra hjärtan att få vara med och göra avtryck i vår värld? Varifrån kommer det? Vi är ju skapade till Guds avbild. Skulle då inte Gud ha drömmar i sitt hjärta? Det finns absolut drömmar i hans hjärta. Det finns visioner, det finns passion, det finns lidelse för den värld som han har skapat. Det finns drömmar för människan som han skapade. Det finns drömmar för hans församling. Och det finns drömmar i hans hjärta för dig. För ditt liv, för din framtid och för din evighet. Och jag vill börja med att säga någonting om Guds drömmar för dig. I evangelierna så möter vi Jesus då han vandrar längs vägarna i Galileen. Eller längs stranden där vid Genesarets sjö. Och då så stannar Jesus till. Och så tittar han män och kvinnor i ögonen. Och så säger han, följ mig. Han träffar på Petrus och Andreas som håller på med näten där vid Genesarets sjö. Stannar och så säger han, följ mig. Bli en del av min dröm. Och så går han vidare en liten bit längre bort. Så träffar han på Jakob och Johannes. Och de får precis samma inbjudan. Bli en del av min dröm. Och genom evangelien så ser vi män och kvinnor som lämnar sitt gamla liv, bryter upp och så blir de en del av Guds dröm. Vi har den här kvinnan vid Sykarsbrunn som vi har predikat om många gånger, Anders och jag här. Med ett så brustet liv där så mycket hade gått sönder, så mycket trasiga relationer. Men också hon får bli en del av Guds dröm. Ett upprättat liv. Upprättat självförtroende. Och få stiga in i någonting större som Gud har för henne. Och vi skulle kunna fortsätta med det här. Den ena efter den andra. Både genom Bibeln men också genom församlingens historia. Som har fått göra det här. Svara jag på Guds kallelse och stiga in i någonting som har varit större än de själva. Vad är Guds dröm för dig? Jag vill lyfta fram några saker ikväll. Det första och det absolut viktigaste. Det som finns som starkast på hans hjärta. Det är det här. Att du ska bli hans barn. Ifall du inte ännu är ett Guds barn. Så är det hans dröm för dig och ditt liv. Att du ska få bli det. Det är en inbjudan till en upprättad relation med Gud. Att få ta emot syndernas förlåtelse för dina synder. Att få inkluderas i gemenskapen. Bli en del av Guds familj. Det är drömmen om en förlorad son eller dotter som återvänder hem. Det här är Guds hjärta som bultar för oss var och en. Det är för varje Vasabo som hans hjärta bultar. Paulus säger i 1 Korintierbrevet 1:9. Gud är trofast. Han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus. Till gemenskap. Att följa Jesus så är att säga ja till gemenskap med Kristus. Det är liksom det första, det är det största, det är det viktigaste. Och Nikodemus, han är ju en av de här som söker upp Jesus mitt i natten, så där i hemlighet. Och han får Guds stora bultande hjärta förklarat för sig av Jesus genom den här välkända versen när Jesus säger så här. Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Guds dröm för världen är att världen ska bli frälst genom tron på Jesus Kristus. Och vi kan ta ett bibelställe till. Första Timoteus brev 2:4. Så förklarar Jesus. Eller han på något sätt bestyrker. Han bekräftar det här. Att Gud som är vår frälsare. Han vill att alla människor ska bli frälsta. Och komma till insikt om sanningen. Vad är Guds vilja med våra liv? Det här är Guds vilja för alla människors liv. Alla också i vår stad, i vårt land. Det andra. Guds dröm för dig är att du ska ge vidare det du själv har fått. När Jesus stannar där vid de här killarna, där vid Genesarets sjö, så säger han, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Guds dröm för dig och mig, den är större än att vi bara ska liksom rädda oss själva. Utan det är drömmen om ett rike som växer. Där män och kvinnor fattar varandras händer. Och den här skaran, den växer och växer och växer. Och den är oändligt stor. Och en dag så är den så stor så att ingen kan räkna den. Det är Guds dröm. Att du ska ge vidare det du själv har fått. Den nåd, den förlåtelse, den kärlek som du och jag har fått ta emot. Att vi ger den vidare, dela med oss av det. Precis som den här kvinnan vid Sykars brunn. Som det här springer in i staden och så berättar hon. Kom och se vad jag har sett. Och inbjuder andra. Guds dröm för det tredje för dig, det är att du ska vara med och bygga Guds rike. Till de här killarna som Jesus har samlat runt sig, så säger han någonting i stil med det här innebörden är det. Han säger det, jag vill ha er med i visionen. Jag vill att ni ska vara delaktiga i det stora som Gud gör. Det är den inbjudan som kommer till de här killarna. Och de ska få vara med i ett annorlunda rike. Det är himmelriket som är så annorlunda än andra riken. Och jag tycker det är wow. Alltså det är ju så stort. Fattar de själva hur stort det är det som de får en inbjudan till. Och jag tänker så här. Att det här Jesu ord följ mig så är en inbjudan till delägarskap i Guds rike. Jag vet inte, kanske någon av er är delägare i något företag eller någon firma. Och då tror jag du liksom märker en skillnad i känslan av att vara anställd och att vara delägare. Och är du Guds barn så liksom, då är du barn till han som äger hela firman. Har du tänkt på det? Men det är du. Och Paulus han förklarade så här. I Romarbrevet 8:17. Är vi alltså här så han talar om det här med hur vi får utbrista Abba fader. Att vi är barn till Gud. Hur stort det egentligen är. Och så säger han så här. I vers 17 kapitel 8. Är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Så du är arvinge till riket. Till Guds riket. Och Guds dröm är att du ska känna ägarskap i hans vision. Att ditt hjärta ska bulta för det som hans hjärta bultar för. Att det som är hans passion ska vara din passion. Att det som är hans mål ska vara dina mål. Det som är hans fokus ska vara ditt fokus. Det som är hans nöd ska vara din nöd. Det är en inbjudan från honom. Vi talar på ledarskolan här i veckan som vi startar upp. Så talar vi lite om det här med visionärt ledarskap. Och en visionär, så han behöver ju få andra med sig som tar till sig visionen. Och känner just ett sån här ägarskap i visionen. Annars blir han ensam med alltihopa. Men han vill ju ha andra med sig. Är du beredd att ta till dig Guds vision? Är du beredd att ta till dig Guds dröm? För vår värld, för vårt land, för vår stad? Är du villig att låta den helige ande röra vid ditt hjärta och väcka den här kallelsen och viljan, villigheten hos dig att liksom ställa dig vid Jesus sida och säga du kan räkna med mig, jag vill vara med. Är du villig att om han begär det lämna näten och följa? Kanske finns du här som berörs av den heliga ande. Och kanske finns det egna drömmar som du kan få lägga ner för Guds stora dröm. Jesaja, han fick se en syn av Guds helighet och storhet. Och Guds bultande hjärta för Israels folk. Och han hörde Guds fråga. Vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Och Jesaja han svarar, se, här är jag, sänd mig. Jag tror att Gud fortfarande kallar profeter. Jag tror att han kallar evangelister. Han kallar herdar, församlingsbyggare, människofiskare. Jag tror inte att Guds kallelse har tystnat. Utan frågan så går fortfarande ut från faders hjärta som bultar för mänskligheten. När jag var ung tonåring så sjöng vi ofta en sång. Vi hade den till och med som lägersång. Jag minns att jag skulle liksom leda sången på liksom något läger. Och då valde jag bland annat den här sången. Väldigt utmanande. Jag vet inte hur gamla de här deltagarna. Om det var 12-13 kanske någonting sånt. Men i alla fall, vi sjöng väldigt ofta då. Jesus har en fråga. Och den lyder så. Vem ska jag sända? Och vem vill gå? Frågan gäller alla som tror på frälsaren. Vill du vara med, min vän? Och så sjöng vi i refrängen. Jesus, här är jag, sänd mig. Jesus, här är jag, sänd mig. Jag vill leva mitt liv helt för dig. Jesus, här är jag, sänd mig. Och varje gång som vi sjöng den här sången så bultade hjärtat. Och jag liksom hörde Guds fråga. Och jag sa också till Gud som ung tonåring. Om det finns någonting som du kan använda mig till så då vill jag vara en del i din dröm. Då vill jag vara med och bygga ditt rike. Det var den drömmen som blev min också. Och ibland så ger Gud en specifik kallelse. Men kallelsen att bygga Guds rike, den gäller oss allesammans. Och det kan vi vara med och göra på olika sätt. Guds dröm för församlingen. Vad har Gud för drömmar för sin församling? Petrus, han var en av de här som fick en specifik kallelse. Och det var kallelsen att vara med och bygga, ska vi säga vara med och starta upp liksom församlingsbygget i Jerusalem. Och Jesus så säger till Petrus så här i Matteus 16. Då han uttalar sin dröm över Petrus. Vers 18-19. Jag säger dig, du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Och han får stiga in i den här drömmen. Bli en av de allra första församlingsbyggarna. Paulus, han bar också på drömmen om församlingen. Det är en av de vackraste drömmar man kan drömma. Och den drömmen så förde Paulus ut på äventyr. Inte bara roliga äventyr, utan också utmanande äventyr. För den drömmen så levde och dog också Paulus. Han fick ge sitt liv för den drömmen. Men det fanns ingenting som skulle ha fått honom att släppa drömmen om församlingen. Och Paulus, eller det första som jag vill säga, har ett par tre saker här om Guds dröm för församlingen. Det första, det är att Gud blir synlig genom församlingen. Ni kommer ihåg att på gamla förbundets tid så uppenbarade sig Gud i templet. Det var där liksom hans närvaro var känd för folket. I evangelierna så uppenbarade sig Gud genom Jesus Kristus. 2019 så blir Gud synlig genom församlingen. Det är helt fantastiskt. Och Bibeln så beskriver församlingen och de troende som tempel, Guds tempel. Efeserbrevet 3:10 så skriver Paulus så här. Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen. För härskarna och makterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han förverkligade i Kristus. Guds vishet och Guds väldiga mångfald skulle göras känd. Till och med för makterna i den himmelska världen. För andemakter och furstar och väldigheter. På vilket sätt då? Och jag tänker, ja men det finns ju hela liksom änglar liksom världen, det finns ju keruber och ja men kan inte Gud göra sig känd genom dem? Ja men absolut, men tänk att när Gud vill göra sig känd i den himmelska världen så gör han det genom församlingen på jorden. Har du tänkt på det? Gud väljer idag att uppenbara vem han är. Hur stor han är. Hur stor hans kärlek är. Så väljer han att uppenbara det genom sin församling på jorden. Det är ingen liten dröm. Det är ingen liten tanke Gud har om sin församling. Vet du, Gud tänker mycket större om församlingen än vad du gör. Och vad jag gör. Och vad Anders och jag gör. Jag är helt övertygad om det. Gud har högre tankar. Han har större tankar än vad vi tänker. Han har enormt stor tro på församlingen. Första Korintierbrevet 1:21 tar vi också ett bibelställe med oss. Där Paulus skriver så här. När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror. Och så fortsätter han i vers 26. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt. Inte många var mäktiga, inte många förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud. Människorna lärde inte känna Gud genom sin vishet. Och Gud byter strategi. Och så väljer han att visa vem han är, uppenbara sig. Han väljer det som är dåraktigt i människors ögon. Svaga, bräckliga människor som du och jag i Guds församling. Och den här, och jag tänker så här, men hur tänker du Gud? Och då tänker du kanske så här eller säger att ja, men han tänkte ju på den nytestamentliga församlingen som ju fungerar som det var tänkt att den skulle fungera. Aha, vilken av dem då? Vilken av dem skulle du vilja vara medlem i? Församlingen i Korint kanske? Som bestod av före detta prostituerade, drinkare, avgudadyrkare, ängladyrkare. Och som Paulus fick jobba med för att de fortsatte en del att leva i sexuell omoral. Ett gäng som drog varandra inför domstol när de inte kunde komma överens. De kom inte ens överens om det var Paulus eller Apollos de följde. Och jag tänker, jag tror att jag hellre är med i Sion än i Korinthe. Ja, men vi glorifierar så ofta. Det var bristfälliga människor, precis som du och jag. Och jag vill på något sätt bara skaka om oss lite. Förstår du vad Gud gör? Ser du vad Gud gör här? Att det är just i detta mänskligt ofullkomliga. De där människorna som inte ännu är framme. Som Gud väljer att göra sig synlig. Och det är just om de här ofullkomliga människorna som Gud säger. Ni är mitt tempel. Att nu bor jag inte längre i tempel som är byggda med människohänder. Jag bor i er. Och jag tänker så här. Att det här, det är ju business med hög risktagning. Eller vad? Är det inte? Ja, men hur säkert är det här? Det andra, Guds dröm för församlingen. Församlingen är Jesu händer och fötter. I första Korintherbrevet 12 så beskriver Paulus just det här med hur församlingen är Kristi kropp. Och var för sig så är vi delar i kroppen. Vi ska inte läsa det där bibelsammanhanget, det är ganska långt. Men jag tror det är bekant för de flesta av er. Men 2019 så är det församlingen som representerar Kristus i vår värld. Det är församlingen som representerar Kristus i vår stad. Det är genom församlingen som Kristus sträcker sig ut till människor idag. Till dem som behöver hopp. Till dem som behöver ljus i sitt mörker. Till dem som behöver mat på bordet. De som behöver någonting att leva och dö för. Så det är genom församlingen som Kristus sträcker sig ut. Och vi kanske tänker, ja men vi kommer ju så till kort. Vi är så bristfälliga. Ja, absolut är vi det. Och ändå så mitt i detta, i våra tillkortakommande, så finns det en skatt gömd. Och den här sista punkten som jag vill ge här. Om församlingen. Skatten i åkern. Jesus han talar om Guds rike som en skatt som är gömd i en åker. Och han berättar om en man som hittar den här skatten. Och så går han och säljer allt vad han äger. Så köper han den här åkern. Och Paulus så beskriver församlingen som Guds åker. Sion, församlingen i Vasa, vi är en Guds åker. Vi är Guds åker. Och vet du vad? I det här som du tittar på nu och tycker ja, det är nog kanske inte Guds bästa åker. Att här finns så mycket stenar och här finns så mycket ogräs. Och det ena och det andra. Ja, det är sant. Men mitt i Guds åker, mitt bland det här, så finns det en Guds skatt som är gömd. Och jag vill att du ska se det. Du som är med i Sion-församlingen, du som kanske tänker att du ska bli medlem i den här församlingen, att du ser det här, att du får tag på det, att vi är mera än en samling människor som samlas runt ett gemensamt intresse. Mitt i din brustenhet, mitt i min brustenhet, så finns det någonting vackert, så finns det en skönhet. Någonting nedlagt av Gud själv. Det är hans egen strategi. Att nå vår värld idag. Och din och min uppgift så är ju att arbeta på den här åken. Att få bort stenar. Få bort ogräs. Och det är någonting som pågår hela tiden. Som vi aldrig blir färdiga med. Jag berättade lite om när jag var ung. Och jag kan också berätta det. Att den dröm som jag har burit inom mig. Ända sedan jag var ung tonåring. Det är drömmen om församlingen. Det är den dröm som har varit starkast inom mig. Och hur det än har sett ut längs vägen, så har jag aldrig kunnat släppa drömmen. Jag har sett brister, tro mig. Jag har sett stenar. Jag har sett ogräs i Guds församling. Men inget har fått mig att släppa drömmen. För jag har också sett skönheten och det vackra och skatten i församlingen. Så välkommen med i ett gäng som är bristfälliga, men som Gud ändå väljer att uppenbara sig igenom. Och som avslutning så vill jag säga så här. Att det är inte på grund av vilka vi är här i Sion. Jag tänker på Sionförsamlingen. Det är inte på grund av vilka vi är. Utan det är just på grund av hans stora tro på sin församling. Som vi här i Sion väljer att stå tillsammans med Gud i hans dröm. Vi vill bli en del av hans dröm. Och jag har satt där på skärmen. Vi drömmer om att med Guds hjälp få vara med och göra Vasa till en vackrare plats. Och det tror jag vi kan göra på många sätt. Det gör vi på många sätt. Vi gör det bland annat genom att bygga relationer. Det finns i vår vision uttalat att vi vill vara en relationsbaserad församling. Vi tror på relationer i den här församlingen. Vi tror att den här gemenskapen före gudstjänsten, efter gudstjänsten är så viktig. Smågrupperna, open, när vi träffas i hemmen och så vidare. Vi tror att Gud uppenbarar sig genom de här enkla mötena. När vi möter varandra. Att det finns någonting vackert i det här. Och vi tror att det kan ske. Att vi kan få vara med och göra Vasa till en vackrare plats. Genom det sociala arbete vi får vara med och göra. Det som börjar som en dröm i Anders hjärta för 15 år sedan. Om God Jul Vasa. Det växer idag. Och på församlingskvällen så får ni höra lite mera. Om nya bitar som läggs till. Vi tror att vi kan vara med och göra den här stan till en vackrare plats. Genom bön och förbön. När vi ber för varandra. Här i gudstjänsterna. Vi ber för varandra i lifegrupperna. Vi ber för vår stad. För dess ledning. För näringslivet och så vidare. Det som vi alltid lyfter fram. Vi tror att det har ett inflytande. När vi samlas här för att lovsjunga och tillbe Guds namn. Eller genom undervisning när vi får ett fördjupat lärjungaskap. Så tror vi att vi kan få vara med. Därför att det är Guds dröm. Det är Guds strategi. Idag. Jag ska be att lovsånger kommer fram. Vår bön och vår tro, det är att när människor kommer i kontakt med församlingen. Så ska de hitta den där skatten som finns gömd i åkern. Ett sista bibelord. Lukas 22 och 28. Jesus sitter tillsammans med det här gänget som han har samlat runt sig. Han ska just lämna dem för att gå hem till Fadern. Och så säger han så här. Det är ni som har stått vid min sida under mina prövningar. Och jag överlämnar riket till er. Liksom min far har överlämnat det till mig. Ni ska äta och dricka vid mitt bord i mitt rike. Och ni ska sitta på troner och döma Israels 12 stammar. Jag överlämnar riket till er. Det är som om han säger att nu är det er tur att ta den här stafettbenen. Nu är det er tur att föra drömmen om Guds rike vidare. Nu lägger jag det i era händer. Och vet ni vad jag får? Jag får lust att utropa. Men Jesus, vad är det du gör? Du kan inte lägga förvaltarskapet av himmelriket i händerna på några killar i Jerusalem som har följt dig i 3 år. Jag överlämnar riket till er. Det tänker, det här är risktagning. Och samtidigt så inne så förstår jag ju att vilket förtroende han har för de här killarna. 15 september 2019 i Vasa. Så går den här samma inbjudan ut. Eller stafettpinnen som räcks ut mot dig. Om du är 18 år, om du är 20, 25, 35, 45, 55, 70 eller 90 år eller allt däremellan. Så räcker Jesus stafettpinnen till dig. Och han säger, jag överlämnar riket till er. Nu är det er tur att föra drömmen vidare. Vilket förtroende. Vill du bli en del av Guds dröm för vår värld? Vill du vara en del av det som han gör? Vill du vara en del av det som han vill göra i vår stad, i vårt land? Vi kommer att sjunga en sång tillsammans här. Det går en väg mot framtiden. Det hörs en sång från himmelen. Och det handlar om en skara som Gud samlar. Där fler och fler och fler och fler hakar på. Och skaran den bara växer och den växer. Och medan vi sjunger den här sången. Vi öppnar upp igen. Det finns förebedjare på plats här på båda sidorna. Och det som är det absolut viktigaste valet du kan göra, om du inte ännu har frälsningsvisshet, så har du möjligheten ikväll att svara ja på Guds kallelse och bli hans barn. Men jag vill också utmana dig som har varit med längre, som den helige ande kanske har utmanat här ikväll. Vill du bli en del av Guds dröm och vara med och bygga Guds rike? Ge det vidare till en värld vars Guds hjärta bultar för. Eller en stad som Guds hjärta bultar för. Kanske finns du här som känner att du bara vill. Du behöver förnya ditt ja. Du behöver förnya din överlåtelse. Vi öppnar upp hela liksom, den här främre delen. Det är bara under låsen. Bara kom fram och ställ dig. Eller man kan böja knä. Det är frihet i Sion. Känner du att du vill bara uttrycka inför Gud att jag står med i din dröm. Jag vill överlåta mig på nytt än en gång. Kanske finns du här också som har en specifik kallelse som den helige ande lägger ner eller drar i dig. Och som du behöver få bejaka. Vi reser oss så ska vi tillsammans sjunga den här sången. Men först vill jag be. Ja, Jesus, jag tackar dig för detta oerhörda. Att också till oss så går inbjudan att följa med och bli en del av Guds stora dröm. Herre, tack för det förtroende som du lägger.